Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Då säljer jag hellre ingenting på Blocket. Det skulle aldrig kapitulera. Aldrig. Det skulle ju vara, det är ju helt absurt. Då har vi gett upp. Då kan vi också, ska vi doppa oss i blekmedel också då?
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole. Som svart i Sverige så är förebilder något vi ofta är väldigt svältfödda på. Framförallt om man växte upp innan 2010. Och syftet med den här podden är verkligen att lyfta röster som annars inte blir hörda. Men ännu viktigare att ge en plattform till de otroliga förebilder som faktiskt finns för oss att se upp till. För att, ja men, you can't be what you can't see. Innan vi såg powerkvinnor som Janice och Sabina Dumba i tv-rutorna så har vi en person som verkligen banade vägen för oss alla. Veckans gäst är without a doubt en av våra största förebilder. Sveriges svar på Oprah, Alice Hinke. Det är svårt för oss att beskriva hur mycket du, Alice, betyder för oss. Och framförallt för mig som växte upp som en ung svart tjej i Sverige. Och det där ögonblicket när jag för första gången kunde se en reflektion av mig själv i tv. Sen dess har Alice fortsatt bryta normer och krossa glastak genom en karriär i sport, tv, företag och numera politik där hon idag sitter i EU-parlamentet. Alice har banat vägen som företagsledare, hon har inspirerat, demonstrerat och influerat och en stor anledning till att vi sitter här och gör den här podcasten idag.
Men...
Så trots hennes hektiska schema så är vi så glada att få ha det här samtalet på Acasts fantastiska kontor här i Stockholm idag. Och det här är ett samtal som vi har väntat en hel livstid på.
Nej men, åh, jag börjar gråta, det där var ju jättefint.
Så varmt välkommen, Alice.
Nej men, tack. Nej, men alltså, det här blir ju jättekonstigt att det börjar med att jag sitter här och lipar. Men vilken fin inledning. Och samtidigt så sorgligt att det har funnits så få förebilder och att det ju fortfarande inte finns tillräckligt många. Jag tänker på alla de samtal eller människor som har kommit fram till mig genom åren. Mm. Du vet, en gång så var jag i Uppsala. Det skulle vara något stort möte som var i den stora universitetsbyggnaden i Uppsala. Och så är det en kille som går runt där. Han jobbar i kåren. Så han går runt och delar ut någonting, lägger på stolar och så. Mm. För det är en kår som ansvarar, en svart kille. Och sen så har jag sett att han tittar på mig sådär lite. Och sen så, ja men, inget mer. Jag hälsar sådär på honom och de andra. Det är en förberedelse inför en stor föreläsning. Mm. Och sen några timmar senare när jag går därifrån. Då så, solen har gått ner, det är kväll. Men så går jag ner för trappan, en ganska stor trappa. Så hör jag såhär, Alice, Alice. Och så vänder jag mig om. Och så kommer den här killen som jag inte hade sett sen under hela föreläsningen. Han bara, förlåt, förlåt. Du vet, jag vågade inte gå fram innan. Och jag vågade inte prata med dig, men du ska få en lapp här för mig. Så fick jag en lapp. Och den här lappen har jag sparat. För då stod det, då är det ett jättefint brev. Där han beskriver hur han växte upp på en liten ort i Sverige. Det fanns inga andra svarta där. Och hur viktig jag var då att jag fanns på tv. För när alla sa att han var ful och fel. Mm. Så kunde han se mig på tv och veta att men, jag kan också lyckas. Mm. Eller jag kan bli något och så vidare. Mm. Och nu så studerar han då där i Uppsala. Och, så där. Och det här var kanske ändå 15-20 år sedan som jag fick den där lappen. Men hans brev gav mig verkligen en sorts ytterligare... uppgift. Och jag fick den liksom artikulerad att ja, men det här är också en uppgift. Det är viktigt med representation. Mm. Det kan ibland vara helt avgörande. Och det har ju också eldat på min vrede när andra människor, inte minst ofta vita människor, säger att det inte spelar någon roll.
Jag känner igen mig med din killen som du berättade. Vid flera tillfället har vi varit i samma rum och vi har bara stirrat och stirrat. Tänkte så här, kan man gå fram och säga hej? Mm. Ja, men det är helt fantastiskt att få ett samtal med dig. Ja. Så att, varmt välkommen. Men jag tänker, med dina egna ord, vem är Alice?
Jag har ju haft både turen men också målmedvetet försökt att utvecklas, utmana mig själv, aldrig välja en enklare väg. Hela tiden liksom push it för att jag mår bra av det. Så jag har svårt att säga vem är jag. Det här blir ju en filosofisk fråga, men jag är i utveckling. Jag känner ju fortfarande, och det är ju en enorm ynnest, hur jag drar nya trådar i min hjärna. Jag utvecklas, jag blir bättre och bättre, fattar ni? Jag är 50, jag blir bättre. Jag har inte stannat på något sätt. Mm. Så jag är en människa i utveckling. Mm. Jag är svart. Jag är kvinna. Jag är från landsbygden. Jag bor nu i Bryssel. Och det är ju en jättekontrast. Jag tror att Bryssel är den staden i världen med flest nationaliteter efter Dubai, typ. Mm. Det är ju en otrolig stimulans att bo där, för att det är så många människor som ser så olika ut och kommer från så olika kulturer. Det är otroligt häftigt. Men samtidigt så, också med åldern, har jag blivit mer och mer att jag älskar skog och natur och tystnad och vara helt ensam på landet. Så jag är väl en varelse på väg till att bli en liten konstig gumma i skogen. Det är där, there you will find me.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vart får du all energi ifrån att hela tiden fortsätta kämpa?
Min energi och min eld kommer dels mycket från att jag älskar människor. Jag är nyfiken på människor. Mm. Men också därför att jag har bestämt mig för att mitt liv inte ska vara meningslöst. Mm. För jag tycker i sig att livet, och det här låter ju väldigt hårt, men jag tror inte att det finns någon mening med livet.
Inte?
Nej, jag tror att den enda meningen med livet är att göra det meningsfullt. Mm. I görandet. Förstår ni vad jag menar? Finns det mening? Men det finns ingen mening annars. Alltså, ja, man föds och man dör, liksom.
Men jag kan hålla med om att om man inte gör någonting, då blir det ju inte så meningsfullt.
Nej, alltså. Men man kan göra det meningsfullt. Ja. Och där finner jag en jättemening. Mm. Och då menar inte jag att det enda som är meningsfullt är att bli liksom, USAs president. Mm. Inte alls. Utan jag menar att göra ett liv meningsfullt. Det kan vara att le åt en granne. Det kan vara att dela med sig av det lilla man har. Det kan vara att vara jättebra på att passa barn. Mm. Det kan vara att måla vackert och bidra med konst och kultur. Det kan vara att provocera. Det kan vara att vara någon som ser till att det fungerar i ett hem eller på jobbet. Alltså, det där...
Och så tänker jag så här, beroende på vilken environment eller vad man, alltså uppväxten, vad man har med sig i bagaget för att sen kanske landa i vad är meningen med livet. Alltså jag kommer ju ändå från vissa förhållanden där det också varit väldigt tufft och så vidare. Så när man når en viss stadie så känner jag så här, shit, jag har nog förstått att meningen med livet är att vara ständigt i lärandet. Att vara ständigt närvarande för mina barn. Det finns andra saker som är mycket, mycket större än mig själv. Mm. Så att jag kan känna, alltså meningen i livet är ibland att försöka ta mig utanför min egen comfort zone och försöka hela tiden vara där ute och lära mig, träffa människor och så vidare.
Och det menar jag, det du säger, det är ju att göra. Ja, alltså, precis, det är ju ett görande. Många tror kanske att de som verkligen har uppfyllt någon sorts mening med livet, det är de som på pappret har en karriär eller så mycket pengar. Det där har ju ingenting med mening att göra. Det där kan ju verkligen, alltså, då skulle ju Donald Trump ha jättemening. Nej. Ja, men ni förstår vad jag menar. Så det är inte det som är mening. Mening kan verkligen vara någonting helt annat.
Men har det förändrats också, alltså, ditt perspektiv? Nu blir så väldigt djupt kanske här, men är just att när man också får barn?
Ja, fast kanske inte så mycket ändå. Mm. Jag har alltid velat ha barn och längtade efter barn. Och verkligen, och så, innan jag träffade min man, när jag såg honom, så visste jag ju att han ska bli far till mina barn. Oh. Han var ju inte lika övertygad.
Men han
visste inte om det.
Nej, och det dumma var ju, och det här, I don't recommend. Jag gick ju fram till honom, för jag såg honom. För jag var så uppfylld. Förstår ni? Men lyssna på mig. Tänk att man sitter där runt ett bord, och så kommer det in, och så det är såhär, så ljus i strålkast. Jag bara, där är han ju. Äntligen. Och jag var sådär, jag började nästan skratta för mig själv. Jag satt i ett samtal med andra personer att, nej men gud, det kan vara så här. Mm. Så jag stegade ju fram och bara, hej. Och han bara, hej. Jag bara, du ska bli far till mina barn.
Nej!
Och han bara, nej.
Du lämnas, alltså jag tänker så här, snacka om att lämna en impression, everlasting impression.
Ja, sen fick jag ju ligga i och tjata för att det skulle bli så, och det blev ju så. Men det som barnen däremot har gjort, vilket ju är tur att ingen vet om före man får barn, jag vet inte om ni har barn.
Två.
Ja.
Nej, jag har ju inte.
Nej, men det är så starka känslor.
Yeah.
Man gör vad som helst för sina barn.
100%.
Och det är ju så, det drabbade mig så oerhört att jag förstod att man skulle känna starka känslor och att kärleken är stor. Men det går ju inte att jämföra med kärleken till en, i mitt fall, en man. Mm. Alltså, det går ju inte.
Nej, det går inte.
Nej, det är ju helt annan. Det är på en annan nivå. Alltså, det är helt annan.
Fan, är det det jag känner?
Jo, men det är ju en annan nivå. Man tror man har varit kär och man tror man har älskat. Och sen så kommer de här varelserna. Och man bara, what? Mina barn har ju blivit då i olika skalor vita. Och de blir jättearga när jag säger det. För att de identifierar sig som svarta. Mm. Men de är väldigt ljusa i hyn.
Mm.
Men då fått av mig en liksom inre svarthet. Mm. Men när de hamnar ju väldigt
embrace
ofta.
It.
Ja, men de hamnar ju ofta i diskussioner med sina vänner. Som när vännerna glömmer av att de är svarta inuti. Så att de hör ju rasism. De får vara i rum där jag aldrig blir insläppt.
Just det.
Eller de får vara i samtal där jag aldrig blir insläppt, för de har blivit insläppta som vita. Men är då en inre svart som ju då ofta, eller allt för ofta, kom hem till mig och berätta, det här sa de, och då när jag reagerade så här, då sa de så här, och så vidare och så vidare. Så de får höra sanningen. Det såg ni, eller sanningen. De får höra vad människor säger när vi inte, när vi fyra fall det var i det rummet, men mina döttrar får höra det på grund av liksom deras pigment. Visst är det intressant?
Ja. Men en fråga, när hade du den första the talk med dina döttrar om rasism?
Alltid. Ja, de heter Billy, Bessie och Nina efter liksom tre liksom kvinnliga svarta förebilder. Så det har ju redan varit redan från början med Billy. Varför heter hon Billy? Vem var Billy Holiday? Och varför lyssnar vi på den musiken? Alltså, jag har fostrat dem till att vara svarta. Oerhört medvetet.
Vi hade ett samtal nyligen där det var någon som gav råd att man har man svårt i samhället
som icke-vit,
ja, men då ska man alltså lägga till ett extra namn
eller byta
namn,
ett vitt namn.
Det minns jag ju alltid.
La det som en strategi, men tyckte att det var hemskt.
Det är en strategi. Det här är en handbok för.
Va?
För den släpptes några veckor sedan då.
Och det landar ju i det du sa nu, att man väljer ett namn till sitt barn som har,
är svart.
Som är svart, men ja, som också bär med stolthet, där det finns en viss historia. Så att det är intressant.
För mig är det ni säger att kapitulera. Nej, men det finns inte i min värld. Nej. Men jag är en krigare. Mm. Nej, men det skulle aldrig, och även om det är så, det är säkert så i en rasistisk verklighet, att man behöver ha ett vitt namn eller ett svenskt namn eller vad det då kan vara för att kunna sälja någon jäkla sak på Blocket. Så skulle jag aldrig göra det då. Då säljer jag hellre ingenting på Blocket. Jag skulle aldrig kapitulera. Aldrig. Det skulle ju vara, det är ju helt absurt. Då har vi gett upp. Då kan vi också, ska vi doppa oss i blekmedel också då. Jag är ju också privilegierad. Mm. Det får man aldrig glömma. Vi måste tänka intersektionalism. Jag är en svart, rik kvinna. Mm. Det är ju lättare för mig att kunna säga till mina barn, som har fötts lite för vita, liksom, att alltså, ni, det är lättare för mig att säga till dem, bara, ni är svarta, kom ihåg det, och fostra dem med, till en svart identitet. För att jag kan också provide that, förstår ni? Jag kan också se till att det blir så. Det är ju mycket svårare för någon som sitter i någon jäkla dålig lägenhet i någon förort och är liksom rädd för att släppa ut sina barn och leka, att också få, förstår ni? Så allt det här jag säger måste ju läggas på de lagarna. Intersektionalism. Mm. Alltså se diskriminering i diskrimineringen. Se rasismens alla olika lager. Och det är ju det som också gör representation så svårt. Mm. När jag talar om min svarthet och hur jag fostrar mina barn till att vara trygga i en svart kultur och i en svart kontext. Jag gör ju det väl medveten om att de nu lever i Bryssel. De kommer sannolikt gå på universitet i världen där det finns många svarta människor. De känner idag människor i hela världen. De har redan tagit för sig. Så min stora utmaning är inte att uppfostra dem till att vara svarta. Förstår ni vad jag menar? Mm. Min stora utmaning är att uppfostra dem till att också ta ansvar för andra som inte är lika privilegierade som dem. Där lägger jag mycket tid.
Jag tycker någonting som du sa, lyssna lite på andra poddar som du har gästat, men ett samtal där du berättade om den här, alltså, eller snarare oförmågan att se bort. Mm. Att det liksom, att det nästan är som en brinnande känsla, att, så här, man, att du inte kan förstå att man inte gör någonting. Att det sker så hemska saker. Jag kan inte bara gå förbi.
Nej.
Jag kan inte. Och en av de liksom starkaste upplevelserna där jag mådde jättedåligt, det var när jag var i Los Angeles. Mm. För det är väldigt mycket hemlösa, framförallt svarta där. Mm. Och liksom, alltså jag går in i en sån ångestbubbla. Jag vet liksom inte vart jag ska ta vägen. För att jag är såhär, det kan inte vara så. Alltså och det blir så starkt, tror jag också, för att man kanske inte är van att se
svarta.
Svarta.
Nej.
Oss.
Det blir ju familj.
Det blir, och jag är såhär, det här är inte... Det
nej, jag mår ju allt som svart, mår jag ju alltid extra dåligt när svart drabbas, för att det är som att det är jag.
Ja, exakt.
Och det tycker jag, det kan vi konstatera, men det är ju också någonting att bygga på. Kopplat till solidaritet, men också kopplat till vikten av att vi organiserar oss. Vikten till att göra kampen gemensam. För om man läser på svart historia och svarta kamper som har fötts, alltifrån svarta pantra till apartheid, ja, men så här, runt om i världen, eller nu, liksom Black Lives Matter och så vidare, så finns det ju, alltså bland svarta finns det också rika svarta och högutbildade svarta, och det finns fattiga svarta och svarta med få resurser och förutsättningar. Ingen är fri förrän alla är fria. Vi måste förstå att det är den som är längst bak i ledet som vi måste ha fokus på för att kunna göra den stora förändringen. Tyvärr så har jag träffat många svarta, inte så många från Sverige men också från andra delar av världen, som själva har lyckats, och så är det bra sen. Check. Men, och när man då talar om solidariteten, och då vet jag, till exempel i Sydafrika, det var en gång, träffade jag svarta där som har flyttat ut från kåkstäderna. Och det är ju, alltså att leva i en kåkstad är ju, ja, men många föds där och dör där. Mm. Man kommer aldrig därifrån. Det är en fruktansvärt liksom, parallellsamhälle. Och så går man bara en gata, så är det typ gator av guld i Kapstaden till exempel. Det är helt absurt. Ja. Och då när jag talade med svarta människor om det, svarta lyckade de människor enligt konstens alla regler. Mm. Och jag frågade dem, men hur känns det att veta att du har lämnat, att det bor barn där nu? Och alla dina vänner och så. Och då var de så här, ja, men det kan ju inte vara mitt ansvar. Mm. Jag fick kämpa för mitt liv, för att komma därifrån. Jag måste få liksom andas och leva nu. Och då när de berättade för mig, det var flera som sa det, då kände jag ju djup respekt för det. Ja, det är klart, det kan ju inte vara på enskilda individer att förändra hela liksom, det fruktansvärda rasistiska systemet och strukturerna i Sydafrika. Samtidigt så kommer ju ingen annan göra det heller. Mm. Så vi måste ju, mitt svar blir ändå, nej, det kan inte ligga på enskilda individer att ta ansvar för att andra svarta fortfarande är kvar i misär. Men vi kommer inte lyckas förändra situationen för många svarta om vi inte tar ett gemensamt ansvar. Och då vill jag mena att sådana som jag, rika svarta med resurser och förutsättningar, sådana som ni, vi har ett större ansvar än många andra svarta.
I ditt arbete så tror jag att du ändå nämnde någonstans att ibland kan du ändå fortfarande bli så här ifrågad om ID-kort.
Ja. Ja, för det första, ja, jag har blivit frågad efter min legitimation i parlamentet. Jag är ändå en av 705 folkvalda i Europa. EU-parlamentet är världens största direkt folkvalda parlament. Vi stiftar lagar. Jag är vald av folket. Flera hundratusen människor har röstat på mig för att jag ska vara där. Och jag är en av de få svarta. Och jag är också en av de få som då blir ifrågasatt. Nu har vi vakterna börjat känna igen mig, men det var under det första året. Så flera gånger fick jag visa. De bara såg att jag gick runt där och bara, vem kan vi få se på din legitimation? Och jag frågade de andra, mina vänner, mina vita vänner, aldrig. Har aldrig hänt. Så att ja, det finns det ju rasistiska strukturer. Det är ju en rasistisk struktur som gör att de identifierar, de tittar på mig, de ser min hudfärg, de tänker, hon kanske inte ska vara här.
Exakt.
Utan städvagn. Ja, alltså.
Hemskt, ja, men det är sant, det är sant.
Men då har jag liksom genom livet, och nu får jag ändå lyssna på en gammal tant här. Jag ändå, och jag kan förstå att en del, som min äldsta dotter, hon blir ju jättearg och tycker, nej men gud, det här är oacceptabelt och vill verkligen gå till strid. Men jag har liksom lärt mig också att välja mina fighter. Jag konstaterade, jag bara, ja, det är för jävligt liksom. Men jag orkar liksom inte driva den kampen mot den där vakten liksom. Utan då tänker jag, då jobbar jag på lagstiftning mot diskriminering. Alltså ni, jag väljer mina strider. Jag säger inte att det ena är rätt eller fel. Ibland behövs det verkligen någon som börjar skrika och gör en stor affär av det här och skriver till liksom den som är chef över cheferna och sådär. Här behöver vi också andra vita allierade. Första gången jag blev så här grovt utsatt och förstod att jag inte fick höra till, det var när vi åkte till Växjö som var stora staden, och jag var där med mina tre vita kompisar. Jag kanske var 13 år. Det kom ett äldre killgäng, de var kanske 16-17, och de försökte få vår uppmärksamhet och vi liksom nonchalerade dem, och de blir provocerade och en av de tuffa killarna skriker efter oss, ja, vi håll käften, typ din jävla fitta. De sa så. Och jag minns hur det var som att allt, filmen bara stannade och det bara zoomade. Mina vänner som stod bredvid mig bara zoomade ut. Och jag kände deras liksom blickar på mig, att de var ju inte utsatta. Det var ju bara jag som var utsatt. Och jag kände att de blev så rädda förmodligen, men de gick inte till försvar. Så jag var helt ensam och jag var 13 år, jag var i stora staden och jag förstod att, för det var ju inte jag som hade provocerat dem. Det var liksom, de ville rikta ilska mot hela vår grupp, men det blev jag som fick ta smällen. Det är liksom ett tydligt tillfälle. Sen har det hänt 100 gånger genom livet. Sen en gång, klipp till att jag bor i Stockholm. Det kanske är mitten av 90-talet. Vi spelar in någon scen vid Hötorgsskraporna här borta. Och jag är med Pontus Gårdinger. Jag vet inte om ni vet vem det är. Men ja, vi ska göra några frågor till SVT. Och vi ska bara fråga människor på stan olika frågor. Så kommer det en man som jag ställer en fråga till. Och då, Pontus står lite längre bort. Och den här mannen, jag hinner inte ens ställa frågan. Han bara säger, usch du har inte det här landet att göra. Sådana som du ska bara härifrån. Och skäms. Alltså han bara skäller ut mig. Och verkligen med grova rasistiska uttryck. Och jag blir så, först bara oj, sådär, ja ja. Men det har jag varit med om 100 gånger ju, så att jag bara fortsätter. Men så ser jag att Pontus ropar, han står kanske 30 meter bort. Han bara, Alice, vad händer? Jag bara, nej men det var ingenting. Och den här mannen lullar vidare. Det är liksom, vi hör skraparna i fot med folk. Han bara, nej, så kommer Pontus framspringande. Vad sa han? Ja, men nej, men han sa någonting att jag, sådana som jag, inte ska vara här. Och Pontus bara tände till och bara skriker, hallå där! Gubbjävel, stanna! Och jag bara, shit, vad händer? Så jag bara backar. Han bara, du där! Och den här mannen bara, va? Du där, kom hit! Vad sa du till henne? Vad sa du till henne? Du får aldrig... Och han bara skäller ut honom. Och jag står där och känner hur jag blir förlöst för saker som här. Jag behöver bli berörd fortfarande. Hur jag bara känner att där och då stod Pontus upp för mig och gjorde det som ingen annan har gjort för mig på hela mitt liv fram tills dess. Han hoppade in och bara tog hela rustningen och bara skrek och skällde ut. Den här mannen fick en utskällning som han aldrig kommer glömma. Men jag fick också upprättelse. Jag fick en upprättelse för så mycket saker. Vända tillbaka tills jag var 13 år. Att det där jag hade önskat att fler människor som inte var de utsatta också hade skrikit sådär. Tänk om mina kompisar där i 13-åringar, det är för mycket begärt kanske. Tänk om de hade sagt, bara sagt, hoppat in och sagt till det här killgänget, vad säger ni? Vad säger ni om vår kompis? Aldrig mer, alltså såg du? Men Pontus gjorde det då, så jag fick den där. Förstår ni vad stort och vad fantastiskt att jag fick den där. Och jag önskar att alla svarta som har blivit utsatta så mycket i hela livet också hade haft andra vita allierade runt omkring sig. Som hade kunnat vara de där riddarna som bara hoppade in i
du sätter ju fingret på igen varför vi ändå startat den här podden. Verkligen. Det är ju verkligen just det där att försöka sprida de där, att vara, våga vara modig och stå upp och säga, om du hör någonting, ser någonting, säg någonting, speak up, säg ifrån. Och du säger ifrån utifrån de bekväma samtal som vi försöker föra här. Om att det är inte svart eller vitt. Men vi behöver oss allihopa, vi behöver alliera oss med varandra. Se till att det här är ett levande, vad ska man säga, vi är medvetna om hur vi behandlar varandra.
Ja, och det här med just det här att vara allierad är en så stor sak. Och så stor uppgift för också alla andra som inte är svarta. Och Pontus, liksom, nu har jag inte pratat om det här, han kanske inte ens minns det. Men han förändrade ju inte världen. Men oj vad han läkte mig. Han läkte mig.
Värld förändrade.
Min värld förändrades. Den där mannen kommer jag aldrig
med. Jag kommer aldrig glömma det.
Kommer aldrig våga.
Det här var någonting som vi pratade om i början av podden. Vi brukade använda den här frågan. Jag vet inte om ni minns, jag kom på det här i natt. När jag inte kunde sova. Om du var tvungen att välja en av dem. Skulle du välja revolution eller evolution?
Ja, i begreppet revolution, det beror på hur man definierar det. Så kanske det också ingår våld. Och jag är anti-våld. Jag tror inte att våld är ett medel för långsiktigt hållbar lösning. Våldets konsekvenser går i arv och finns där och poppa upp igen. Och sen beror det förstås också på vad man, hur man
definierar. Men om jag skulle hålla i det där i ett hörn, Alice, och trycka upp, alltså så här, hålla fast dig. Och så säger du så här, släpp mig, Brandon, vill jag gå ifrån. Jag släpper inte dig.
Fast det är ju, då är det ju som en, då är det ju, ja, då är det självförsvar, då är det ju en situation, men som metod
tror jag inte. Exakt, jag tänker att det är som metod.
Ja, bra. Men som ett verktyg, som en metod, som en idé, så tror jag inte att våld långsiktigt är hållbart. Kortsiktigt en lösning, men inte långsiktigt hållbart. För det ligger där, och det kan man se på de stora konflikterna i världen. Exakt. Har någon dödat, eller till och med folkmord, det glöms inte bort, även om det är fred just nu. Det finns där. Så jag tror verkligen att våld det ska undvikas till varje pris. Så då tror jag väl på, om jag måste välja då, får jag ju välja evolutionen. Och sen som jag tror på evolution, jag menar vi människan då i de här 10 000 åren i den, mer eller mindre den form vi är i nu. Vi ska väl inte liksom hoppas på några stora förändringar. Nej. Tyvärr. This is what it is. Vi har våra uppenbara tillkortakommanden. Men jag tror ju på att vi kan utvecklas. Och framförallt kan vi ju hitta verktyg för och strukturer som minskar riskerna för diskriminering. Minskar riskerna för att människor far illa och så vidare och så vidare. Vi måste ju typ race to the occasion. För vi är verkligen ju en sån simpel varelse som man skäms ju.
Vad är du mest stolt över att du har gjort den senaste tiden kring just att flytta fram de här frågorna när det kommer till att vara lite antirasistisk? Och
ja, eller stolt. Alltså jag går väl kanske inte, jag har inte tänkt så att jag är extra stolt. Men det känns ju bra. Det känns bra att jag i parlamentet där jag ju arbetar har, ja men jag var ju den som tog initiativ till en resolution som det heter, och det är liksom det kraftigaste verktyget som parlamentet har efter George Floyd blev mördad. Att vi dels fördömde det, mordet, men också polisbrutaliteten och våldet i USA i stort, men också i resolutionen satte fokus på EU och all rasism som finns här och att vi måste göra mer. Och det i sin tur har sedan lett till en rad ringar på vattnet. Så det är jag förstås stolt eller stolt, glad för.
Stolt.
Ja, men stolt är väldigt stort. Jag tänker, vad är jag stolt då? Vill jag att det ska vara något ännu
större. Ribban är hög, verkligen.
Ja. Det tycker jag man...
Ja. Så det är jag ju väldigt glad för. Ja. Jag har också igår senast, vi håller på att ta fram en antirasistisk utbildning i Miljöpartiet. Som,
wow.
Ja, det är en jättestor sak.
Verkligen.
Ja, det är nog så. Fast, ja. Jag, fast det är mer så att jag har tagit initiativ till det. Sen är det som heter Rohid och Sara. De kommer jobba med den. Så det ska bli jättehäftigt för att vi ska bli bättre. Vi ser liksom självkritiskt på oss att vi måste bli bättre som ett antirasistiskt parti för att skapa större representation och förstå vikten av det, men också se våra egna rasistiska liksom, normer och hur de står i vägen. Det tror jag kommer vara en stor sak.
Är ni det första partiet som jobbar med ett sånt här arbete?
Nej, alltså, det, många har ju det alltså, i sina vackra orden. Mm. Finns ju det i andra partier. Men jag tror det arbete som vi nu gör kommer vara liksom bäst i klassen, för att vi kommer ju bygga på andras dåliga erfarenheter.
Mm. Ja. Jag kan bli så himla störd på, precis när det är valår, då är alla partier ute i orten och bara såhär, rösta på oss. Men så fort valet är över så packar man och drar. Ja. Alltså, det är ingen gång man pratar, alltså så här, partiet för sin talan, sin budskap till en målgrupp
under de andra
åren. Men just när man behöver röster, då vet man hur man hittar oss.
Just, ja. Nej, men det är verkligen...
Jag kan bli lite så här.
Nej, men det är ju
fast ni kan ju kommunicera med oss.
Ja.
Andra gånger också.
Nej, och det är ju det som vi, Leila då, hon är ju miljöpartist, hon är ju den enda i liksom i Sveriges parlament, i Sveriges riksdag med slöja också. Och hon och jag och två tjejer till, vi är i det här antirasistiska nätverket i vårt parti. Mm. Så det är vi som nu jobbar fram det här och också den här utbildningen. Och det är ju precis det här som vi har pratat jättemycket om. Och ser att vi har en potential att kunna bli mycket bättre, men vi behöver också... Och då när vi har samlat alla, faktiskt idag, ikväll har vi då ett nätverksmöte med alla. Då är ju många vita där förstås, för det är ju många vita i vårt parti också. Och då har de ju också, de vita, sagt att men vi behöver bli bättre antirasister. Så de har också bett om, och det känns också häftigt då att de har bett oss. Men hjälp oss, vi vill förstå vad det är också vi är fel, för vi förstår att vi är okunniga.
Mm. Alltså jag tänker på USA, så finns det så här Black Caucus och progressiv och så vidare. Ser du en liknande trend är att inom även svenska politiska partier att det byggs sådana grupper för att
det är så, det går ju inte att jämföra helt, eftersom vår historia är så olik och där är det verkligen man förstår ju poängen också med det i det amerikanska rasistiska systemet och strukturen liksom, och deras historia. Så att nej, inte alls exakt samma, men jag tror att allt fler förstår att bristen på representation, att kompetensen, om man skulle titta på våra riksdagspartier, tydligen är vit, att det inte med sanningen är överensstämmande.
Nej,
och det är samma sak med EU-parlamentet. Tittar man på oss 705 EU-parlamentariker så representerar vi ju inte hur EU ser ut.
Nej.
Vi speglar inte verkligheten och det gör ju inte svenska riksdagspartier heller. Så jag tror att allt fler partier, hoppas jag, precis som Miljöpartiet nu, förstår att om vi ska liksom arbeta fram politik som faktiskt är den som människor behöver och vill se, så måste vi också se till att vi har deras tankar, idéer i vårt parti. Annars kommer vi bara dö för att vi inte förstår verkligheten.
Och så här, vill man även engagera fler att delta att, med valdeltagandet, så tror jag att man behöver representation inom de olika partierna.
Det handlar ju om kompetens.
Ja.
Och det är ju en kompetens som saknas idag.
Ja.
Och då landar man ju att det är inkludering.
Ja, verkligen.
Och lyfta viktiga frågor som verkligen målgruppen vill ha svar på eller hjälp med. Till exempel dödsskjutningarna som pågår just nu. Man vill ju att politiker och partier, många har ju gått ut och fördömt det hela, men så här, okej, what's the action? Vad behövs göra? Förutom mer polis och mer kameror uppe i området, vad behöver man göra? Och det känns som att man inte får de svaren.
Och då man kommer ju få bättre svar om man också engagerar människorna som faktiskt lever där, vet, kan.
Ja, precis.
Vi kan prata i 100 år till, men vi är såklart måna om din tid. Vi har väl egentligen två sista frågor. Det ena är att vi alltid frågar vår gäst, vad har du på repeat just nu? What's on repeat this week?
Ja, vad har jag på repeat just nu? Vi har ju en sån här lista i, vi har som delat konto i familjen, så jag får ju mycket då av mina barn. Och en unge är ju så inne på K-pop.
Jag älskar K-pop. Ja, jag tycker det är jättebra. Ja.
Alltså det är bästa.
Det är jättebra. Ja.
Så att det är mycket K-pop.
Blackpink.
Ja, Blackpink är det mycket.
De är riktigt bra.
Det är så här, och det är ofrivilligt liksom. Men ja, så det får, men det är sanningen. Det är mycket,
men det är väldigt så här catchy.
Ja, ja, det är det. Och dansant liksom, lite old school också. BTS är lite så,
det är riktigt nice. Jag har på repeat den här veckan alltså en helt otrolig låt. Den kom upp i min Discover Weekly. Den heter I Won't med Felicia. 'Cause I won't be a fool and I won't hold your hand forever, and I won't always walk the way you want me to. Jättebra, väldigt så här, den har inget, det är inget beat som kommer igång, utan det är en kombination, det är nästan lite akustiskt fast liksom lite musik i bakgrunden. Ja, den är jättebra. Recommend.
Jag har igen en gammal låt. Jag är en gammal, jag är så här, gammal i själen.
Riktigt till mig,
Bobby Brown, Every Little Step. Den.
Var du ens född?
Det kanske inte.
Jo, men det var jag.
Jag glömmer att jag är minstingen här.
Just det. Brandon,
är du ledsen eller glad den här veckan?
Ja, men jag kör nog Drake nonstop.
So rolling not a stop, why shit don't never stop.
Där är jag.
Ja, men det är, alltså wow, Alice, det här har varit helt fantastiskt.
Jag skrev ner någonting för att jag var så nervös. Och jag brukar inte bli så nervös, men det finns något så viktigt med att kunna ta plats i världen. Jag föreställer mig att som vit så finns det en känsla av tillhörighet som inte är vanligt för svarta. Som svart påminner allt om att man är annan, annorlunda, inte riktigt normen. När jag var yngre fanns en önskan och längtan att bli igenkänd. Valideringen från mina föräldrar och vänner, hur bra den var, räckte inte till. Och jag läste en artikel i Resumé som du var med i, där du beskriver ditt tv-jobb som en parentes. Men just den lilla parentesen i din karriär gav mig och så många unga svarta tjejer den igenkänning och erkännandet som jag upplever att vi har berövats. Och jag kunde äntligen se min plats i Sverige. För innan dess vände jag mig bara till amerikansk tv för att känna samhörighet, connection. Och mycket av det har ju lett till att jag pratar mycket svengelska, att jag blandar svenska och engelska. Men sen kom du i rutan och då var det så här, okej, jag kan ta plats här i Sverige. Så du betyder enormt mycket.
Ja, det är ju, alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag blir otroligt rörd och glad. Och samtidigt känner jag så här, vilken tur att jag inte har vetat det här.
Annars hade det varit som modell, tänker du?
Ja, nej, men jag hade nog, för det är ju också svårt liksom, att hantera när man bara själv är.
Inspireras också faktiskt av att, okej, det driver inte för att höra hela tiden vad duktig är. Du har en mission, men att du inte tappar dig själv vart du vill gå.
Nej.
Det tycker jag är fantastiskt.
Nej, men verkligen. Jag tänker att när jag dör, och man kan ju dö vad som helst, jag kan gå ut härifrån nu och så kommer en bil och kör lite snett. Men jag tänker så här, om ni är de sista då som här med. Jag har haft ett så otroligt bra liv. Otroligt bra. Hur många får bli liksom 50 på den här jorden? Människor dör. Barn dör. Och jag har fått leva så här länge. Jag har liksom dragit högsta vinstlotten. Jag är så tacksam. Tack. Jag är tacksam med sån stolthet. Tatuera in ett stort T i min döda kropp. Så tacksam. Mm. Men då känner jag att för varje dag nu är ju liksom en bonus. Många får inte ens bli fem. Alltså, så nu, det är en bonus. Kan jag då göra skillnad för någon annan människa? Och det kan ju vara det där leendet.
Mm.
Det kan vara att någon kvinna som sitter på gatan får en liten peng av mig, så slipper hon ligga med någon äcklig kar ikväll för att få pengar till sitt härberge. Förstår ni?
Förstår.
Alltså, hon behöver inte ligga med någon för att få den där sprutan som hon behöver. Förstår du? Då känner jag, då har jag gjort skillnad.
Mm.
Och det kan vara liksom att gå på ett möte. Jag ska vara då det här antirasistiska mötet kväll. Alltså alla de här ideella sakerna jag också gör. För att det kan också göra skillnad. Alltså, jag tänker hela tiden så jag ska bara, nu bara kammar jag hem poäng. Jag vill att när Gud öppnar den här boken, ni vet han kommer göra, ni vet, ja. Och så läser, då vill jag sen stå så här, Alice.
Men han finns ju inte, sa du.
Jag har inte sagt att Gud inte finns.
Jo,
jag sa att jag tror inte på meningen med livet. Men när Gud öppnar...
Vår research visar att Alice är uppvuxen i kyrkan.
Ja. När Gud öppnar den där boken, då ska det vara så här på slutet, de sista, och vi säger då kanske, jag hoppas, jag kanske har 50 år till minst. Mm. Men han öppnar, ska han bara, fy fasen, kommer Gud säga, vad du körde på slutet. Du har gjort mycket dumt och så här, men oj, liksom, stäng helvetes portar, she's not going that way. Liksom. Och det ska vara så här, oj. Och att det ska vara de här vardagspoängen. Jag ska ha liksom gett plats på bussen. Jag ska liksom ha knackat på min granne som jag vet är ensam. Jag ska ha försökt ta mig an några liksom sverigedemokrater och prata med dem.
Och kommer tillbaka till podden.
Det ska stå här.
Ja. Nej, men alltså stort tack, Alice. Du är så, vi vill bara prata med dig hela tiden, såklart.
Ja. Tack för att jag fick komma.
Tack själv.
Det har varit magiskt. Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt. Give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses, hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.